Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium från Lukas evangeliets andra kapitel. Och jag läser från den första versen i Jesu namn. Och det hände vid den tiden att från kejsar Augustus utgick ett påbud att hela världen skulle skattskrivas. Detta var den första skattskrivningen. Och den hölls när Quirinius var landshövding över Syrien. Alla gav sig då iväg för att skattskriva sig, var och en till sin stad. Så for också Josef från staden Nazaret i Galileen upp till Judeen, till Davids stad, som heter Betlehem, eftersom han var av Davids hus och stam. Han for dit för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade, som var havande. När de befann sig där var tiden inne då hon skulle föda. Och hon födde sin förstfödde son och lindade honom och la honom i en krubba, eftersom det inte fick plats i härberget. I samma trakt uppehöll sig några herdar som låg ute och vaktade sin jord om natten. Då stod en Herrens ängel framför dem, och Herrens härlighet lyste omkring dem, och de blev mycket förskräckta. Men ängeln sa: var inte förskräckta. Se, jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket. Ty idag har en frälsare blivit född åt er i Davids stad, och han är Messias, Herren. Och detta är tecknet: ni ska finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba. Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud. Ära vare Gud i höjden och frid på jorden till människor hans välbehag. När änglarna hade fallit upp till himlen sa herdarna till varandra: låt oss nu gå till Betlehem och se det som har hänt och som Herren har låtit oss få veta. De skyndade iväg och fann Maria och Josef och barnet som låg i krubban. Och när de hade sett det berättade de vad som hade sagts till dem om detta barn. Alla som hörde det förundrade sig över vad herdarna berättade för dem. Men Maria bevarade och begrundade allt detta i sitt hjärta. Och herdarna vände tillbaka och prisade och lovade Gud för allt som de hade hört och sett, alldeles som det hade blivit sagt till dem. Så lyder det heliga evangeliet.
Lovad vare du, Kristus.
Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Ja, Herre Jesus Kristus, vi litar på ditt löfte att du ska vara mitt ibland de människor som samlas i ditt namn. Så nu ber vi att du själv öppnar våra ögon, öron och hjärtan för dig och allt det som du vill tala med oss om din heliga födelse och om vår frälsning. Vi ber att du hjälper oss att likt Maria, din mor, gömma evangeliet om dig i våra hjärtan, begrundade och bevarade alla våra dagar, så att vi får ett lyckligt slut och får vara med dig i evigheten. Amen. Ett barn blir oss fött, en son blir oss given. Det är och förblir julens stora finingsämne. Jesus Kristus, Guds enfödde son, han som fanns i begynnelsen hos Gud, ja, han som själv är Gud och som allting som finns har blivit till genom. Han föddes till denna jord och blev människa, en som du och jag. Han ägde Guds gestalt, men vakade inte över sin jämlikhet med Gud, utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt då han blev som en av oss. Hur underbart, hur saligt och över all vanlig fattningsförmåga detta faktum än är, så kom det inte som en överraskning. Tvärtom så var det hela väl förberett från himmelen och genom himmelens sändebud. I århundraden hade det judiska folkets öde genom historien och dess profeters vittnesbörd pekat fram emot denna enastående, denna, ja, helt unika händelse. Redan på syndafallets dag, den hemska dag då våra första föräldrar Adam och Eva i högmod och egensinne vände sig bort från Gud, han som var deras herre och skapare. Då drog de en fruktansvärd skuld och ett oändligt svårt straff över sig och hela vårt släkte. Men ända från den dagen så lovade Gud att sända en frälsare som skulle rädda dem och alla som i botfärdig ånger över sin synd vill bli räddade. Gud sa till ormen, förföraren som är djävulen: kvinnans säd eller kvinnans avkomma ska krossa ditt huvud. Men Guds planer för människornas frälsning går till och med ännu längre tillbaka. Redan före skapelsen, alltså av evighet, ingick det i Guds rådslut att frälsa oss människor genom Jesus Kristus, hans son. Paulus skriver om detta: detta var det eviga beslut som han utförde i Kristus Jesus, vår Herre. Efesierbrevet 3:11. Gud den allvetande förutsåg syndafallet och Jesu försoningsverk på Golgata var därför redan fastställt innan världens grund blev lagd. Och därför heter det om honom vars födelse vi i helig jultid firar, att han är lammet som är slaktat från världens grundläggning. Uppenbarelseboken 13, vers 80. Genom detta sitt offer, slaktandet på Golgata, så vann Jesus ett rike åt sig. Det är ett rike som inte kan pekas ut på någon karta. Det är ett för jordiskt öga osynligt rike. Det är ett andligt rike, om vilket Jesus säger inför Pilatus: mitt rike är inte av denna värld. Vårt frälsare talar här om Guds rike där han själv är konungen. Jesus är konungen blir därför predikans första del. Om barnet som blir oss fött heter det att på hans axlar vilar herradömet. Se så späda hans axlar är, där han ligger där i krubban. Men det är på de skuldrorna som kungariket ska vila. Barnet i krubban är en konung. Ja, alla konungars konung. Konung är det rike som förblir när alla andra riken krossas, går under och försvinner. Han var lika späd som vi alla var som nyfödda. Och han förblev i allt oss lik, med undantag av synden. Men han är samtidigt också Gud. Det är det som ger julbudskapet djup och evighetskaraktär. Vem kan egentligen pejla djupet av allt detta? Vem kan fatta det? Vem kan till fullo förstå att spädbarnet som ligger där är den allsmäktige guden, den evige konungars konung? Inte många tror det ens. Jesaja säger: vem trodde vår predikan? För vem var Herrens arm, alltså Herrens kraft att frälsa, uppenbar? Som en späd planta sköt han upp inför honom, som ett rotskott ur torr jord. Jesus barnets storhet märks på de namn Gud gav honom genom profeten Jesaja. Under, rådgivare, mäktig Gud, evig fader, fridsfurste. Att det späda barnet i krubban är mäktig Gud, det är det som kallas inkarnationens mysterium. Guds människoblivandes mysterium, eller om vi så vill, julens mysterium. Jesus Kristus är på en och samma gång människa och Gud. Han är den sanna människan, den enda människan som varit full och förblivit fullkomlig, helt utan synd. Men att han är sann människa, det innebär också att han är en verklig människa. Att han, precis som alla andra människor, föddes ur en moders sköte som ett värnlöst litet barn. Han har alltså fötts till jorden så som miljarder andra barn. Han ligger i lindor. Han dricker ur en moders bröst. Han kvider och jollrar. Den allsmäktige, vars makt inga gränser vet, är hjälplös och tar emot vård och skötsel. Den allvetande, från vilken all kunskap kommer, ska lära sig gå och tala. Han, genom vilken och för vilken allting är, har stigit in i ändlighetens värld för att lära sig att lyda. Han blev ju ställd under lagen för att friköpa alla de som stod under lagen. Det här är en stor stötesten för alla Kristusförnekare och för alla världens så kallade visa människor. De håller det för orimligt, otroligt, alltså icke troligt, att Gud, om de överhuvudtaget tror att det finns någon Gud, skulle ha blivit människa som vi. Att han som är den allsmäktige uppenbarat sig i ringhet bland oss. Men så är det. Det var detta bland annat Jesaja profeterade om. Världens människor kan inte förstå det. Men de som upplysts av den helige ande ser det. Den fromme, rättfärdige och gudfruktige Simeon såg det. Ledd av anden kom han till templet i Jerusalem, och när Josef och Maria bar fram sitt barn inför Herren för att fullgöra det de var skyldiga till enligt Mose lag, då tog han Jesus i sin famn, prisade Gud och sa: Herre, nu låter du din tjänare sluta sina dagar i frid, så som du har lovat. Ty mina ögon har sett din frälsning, som du har berett att skådas av alla folk. Ett ljus som ska uppenbaras för hedningarna och en härlighet för ditt folk Israel. Jesus är alltså den som redan på syndafallets dag utlovats som frälsare och konung. Om honom hade sedan hela raden av profeter vittnat. Ändå vet vi att de flesta av judarna, de som var Guds eget folk, inte tog emot honom. Vi vet också, och det är en stor och svår sorg, att de flesta inte heller tar emot honom idag. Det kan naturligtvis ha med olika saker att göra. Men en utav anledningarna är att många har felaktiga föreställningar om vad det är man behöver befrielse, frälsning ifrån. Man har svårt att uppfatta tillvarons andliga realiteter och tänker bara i materiella termer. Om jag bara kunde få det eller det, eller om jag bara kunde åstadkomma den eller den förändringen, ja, då skulle allt bli bra. Så tänker många människor. Just den inställningen gjorde att Jesus förkastades av de allra flesta när han kom. Och fortfarande idag förkastas av flertalet människor. Denna felaktiga föreställning å ena sidan, som vi kan kalla för världslighet eller materialism, att man väntar sig allt gott utav mammon. Och så Jesu verk, hans åstadkommande av verklig befrielse, å andra sidan. Dessa saker ska vi nu beröra då vi talar om anledningen till Jesu födelse. Den allmänna judiska förväntan vid Jesu tid, det var ju att Messias som skulle komma, han skulle vara en världslig storman. Man hoppades på en befriare som skulle kasta ut den romerska ockupationsmakten. En konung som skulle regera ett fritt Israel, präglat av yttre fred och inre endräkt, och upprätta det Israel i dess forna glans. Den glans som det hade ägt under idealkungen Davids tid. Det lilla barnet som föddes i ett enkelt stall. Eller senare, den vuxne mannen som uppträdde i ringa gestalt, utan vapenmakt eller rikedomar, passade inte in på deras messias förväntan. Men det var inte yttre förändring messias uppdrag gällde. Han skulle inte befria dem från romarriket, utan från synden, ifrån döden och djävulens våld. Det var en andlig kamp som Jesus förde, och det var en andlig seger han vann, och det var ett andligt rike han upprättade. Mitt rike, säger han, är inte av den här världen. På samma sätt som de flesta judar styrdes av felaktiga förväntningar är det idag många som vill förstå och utlägga innebörden av evangeliet på ett rent yttre sätt. Evangeliet, menar man, handlar om världsfred, rättvisa, jämlikhet, jämställdhet, miljövård och kanske till och med om djurens rättigheter. Alltså sådana saker som man kan ta på, se på, uppfatta med jordiska sinnen. Men änglarnas sång den heliga julnatten, ära vare Gud i höjden och frid på jorden till människorna hans välbehag, handlar inte om att syftet med Jesu födelse skulle vara att skaffa fred mellan människor och nationer på jorden, eller om förbättrade sociala förhållanden. Om Jesu glädjebudskap till de fattiga hade varit att han skulle avskaffa fattigdom och nöd på jorden, och om änglasången handlade om yttre fred, ja, då måste vi konstatera att Jesus misslyckats med sitt uppdrag. Det är nämligen inte mindre fattigdom eller krig idag än vad det var när Jesus vandrade på jorden. Om Jesu uppdrag gällde sådana saker, då skulle han inte heller på korset kunnat konstatera: det är fullbordat. Nej, det var för att upprätta sitt rike, vilket inte är av denna värld, som han föddes bland oss. Segern vann han på korset. Det var för försoningsverket på Golgata han föddes. Korsets hotfulla skugga vilade redan över stallet i Betlehem. Han föddes hit till oss för att dö vår död. Jesus säger själv: människosonen har inte kommit för att bli betjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. De späda skuldrorna där i krubban skulle ett 30-tal år senare bära tvärbjälken längs smärtornas väg upp mot Golgata för att herraväldet skulle kunna vila på dem. Men då blev också segern fullkomlig. Han tog alla våra synder på sig, och istället får vi ikläda oss hans rättfärdighet, så att vi kan stå fram inför Gud alldeles rena och heliga. O, saliga byte! Detta är evangelium. Ormen, som är Satan, vår anklagare, har krossats. Evangeliet är ett budskap och en inbjudan att komma till Gud och bli salig. Att ta emot syndaförlåtelsen, friden och den himmelska kärleken i Jesu namn. Det är ett erbjudande från Gud till dig och till mig, till alla människor på vår jord. Det har gått ut över hela världen och gäller ända till den dag då Jesus kommer tillbaka. Jesus är konungen, och hans rike heter syndernas förlåtelse. I det riket får du för Jesu Kristi skull leva. Är du kristen, tror du på din frälsare, ja, då lever du i nådaståndet, där du hela tiden är omsluten på alla sidor om Guds, av Guds förlåtande kärlek. Och där syndernas förlåtelse är, där är också liv och salighet. Det är som att vistas i en alldeles trygg och säker borg, där väggarna till höger och vänster om dig är syndernas förlåtelse. Och framför dig och bakom dig är också syndernas förlåtelse. Och taket ovanför ditt huvud, som också är syndernas förlåtelse, skyddar dig emot den vrede som ska uppenbaras från himmelen över all synd. Och under fötterna har du syndernas förlåtelse som ett golv som hindrar dig från att falla ner i helvetets avgrund. Det är underbart och saligt att vara medborgare i riket syndernas förlåtelse. Paulus skriver i Romarbrevet 8:1: så finns nu ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. Nu allra sist, kortfattat, ska vi tala om det eviga evangeliet. Vi läste i evangelietexten att kejsar Augustus utfärdade en förordning om att hela världen skulle skattskrivas. Vi läste också att det genom en ängel från himmelen samtidigt utgick ett glädjebud att åt hela världen hade en frälsare fötts. Budet från Rom hördes den gången av hela världen. Budet från himmelen hördes bara av några få herdar. Men hur är det idag? Idag frågar ingen människa efter kejsar Augustus befallningar. Men miljoner människor över hela världen samlas för att lyssna till glädjebudskapet från himmelen. Budskapet från denna världs herrar har kort livstid. Budet från himmelens herre förblir, har giltighet ända in till tidens slut. En frälsare har fötts. Det är det himmelska budskapet. Det betyder ljus över en mörk värld. Jesajas ord som vi lyssnade till om folket som vandrar i mörkret, i dödsskuggans land, det är mer än en effektfull bakgrund till de julljus vi tänder. Det här är en riktig beskrivning på världen utan Gud, utan en frälsare. Jesus är ju världens ljus. Och den som följer honom ska inte vandra i detta mörker som världen består av, utan ha livets ljus. Och när det ljuset lyser in i en människas hjärta, då viker mörkret undan och hjärtat fylls av frid, glädje, tro, hopp och kärlek. Amen. Låt oss be. Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Hans helige ande stadfäste ordet i våra hjärtan, att vi icke må vara glömska hörare, utan dagligen tillväxer i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden, och blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Då ska vi tillsammans